السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله في fortsätter att gå igenom Kitab Riyad al-Salihin av al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Vi har kommit fram till kapitel 284. Och där säger författaren Bab Tahrim Matli al-Ghani bihaq talabahu sahibuhu. Kapitlet att det är haram att försena eller skjuta upp på en skuld som man är skyldig att betala, om man då har möjligheten att betala den. Att låna ut pengar i islam är ihsan. Det är en god gärning, det är en bra gärning som man belönas för. Och det är halal att låna pengar. Men man har ju då en skyldighet att betala tillbaka dem. Eller hur? Man har en skyldighet att betala tillbaka pengarna. Och oftast när man lånar ut pengar i islam, om man gör det enligt sunna, så har man då ett lånekontrakt, en överenskommelse. Gärna skriftlig, som Allah nämner i surat al-Baqara med två vittnen. Eller så har man den muntlig. Muntlig. Och då brukar man oftast då nämna en tid. Så man nämner då en tid att till exempel du får tillbaka dem vid löning. Du får tillbaka dem nästa månad, vid slutet på året, om 5 år eller någonting sånt. Och då ska man hålla den här överenskommelsen om man har möjligheten. Och när tiden är kommen för att betala tillbaka skulden och man inte gör det, trots att man har pengar, då är man valim. Då är man en orättvis, förtryckande person. Och författaren kommer här nämna bevis på det. Det första är Allah Azza wa Jalls uttalande: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah beordrar er att betala tillbaka al-amanat, det ni har anförtrotts, till dess folk. Nah. Så denna aya är generell. Vad man än har för anförtrott, vad det nu må vara för någonting, så ska man ge tillbaka det till dess folk. Man ska ta hand om al-amana. Och han nämner också hadithen, den enda hadithen i kapitlet, från Abu Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Matlul ghani dhulm. Wa in utbi'a ahadakum wa ahadukum ala maliyin falyatba'. Att den som har pengar förtjänar att betala tillbaka är dhulm, orättvisa. Och om den skuldsatta hänvisar skulden till någon annan, så tar den från den personen. Okej? Så här har vi vad? Lite bestämmelser. Al-ghani betyder här den som har. Jag har lovat pengar av min bror till exempel, 1000 kronor. Och nu ska jag betala tillbaka dem. Och jag fick lön, jag har pengarna. Men jag bara väljer att inte betala tillbaka, trots att vi har en överenskommelse. Då är det här dhulm, det är orättvisa. Även om han skulle vara mångmiljardär, vi har en överenskommelse, då måste han ha den. Okej? Okay? Och han nämner också Ibn Taymiyyah att skulder är också här löner. Till exempel att jag anställer en person och sen kommer det tid för löning och jag bara behåller lönen. Säger du får den sen, imorgon, bokra, nästa vecka, nästa månad. Och tyvärr sker det här i vissa muslimska länder. Ni vet de här bland fattiga som sopar gatan och sånt, städer, de kommer från Bangladesh eller Indien eller Pakistan. Jobbar för en väldigt låg lön, kanske 2000 kronor i månaden, lämnar sin familj i flera år. De har ibland som ett företag som har hand om alla arbetare. Och de här företagen är ibland jätteorättvisa. Vissa av de här personerna får inte sin lön på 4-5 månader. Och om de klagar så skickar vi hem det. Eller ta halva lönen, annars vi skickar hem det. Och det här är dhulm. Dhulm. Och kom ihåg hadithen vi nämnde förra lektionen, att det här är en av de tre som Allah inte ens kommer tala med på domedagen. Den som gör på det här sättet. Att han anställer en arbetare och sen inte ger personen dess fulla lön. Det är mycket, mycket allvarligt att göra på det här sättet. Att bara försena och förhala folks rättigheter. Om man då kan betala. Men om du är arbetsgivare och till exempel pengarna inte kommit från banken, du går inte att överföra dem på banken, du har försökt, du har gjort ditt, det funkar inte, du har ingen syn på det. Och samma sak, du har lånat pengar, du skulle få lön, du fick inte lön, så kan inte betala tillbaka. Då är du ursäktad. Och då får man gärna fråga personen om anstånd, att han då ger uppskov att betala senare, som vi själva kommer att prata om lite senare i lektionen. Och sen nämndes också i hadithen att om du om jag har lånat pengar och jag lånade 1000 kronor av min bror, men jag har dem inte just nu, men han är skyldig mig 10 000 kronor, så jag säger, han har pengar, kan du ta 1000 lappen från honom, då har du det är också korrekt igen. Men jag får inte hänvisa honom till en person som inte har pengar, som har det lika svårt som mig, det funkar inte. Men så länge personen har pengar, det funkar. Jag kan hänvisa, då får han gå och ta pengar från den personen. Ja. Och det här faller ju också in under det vi har talat om tidigare. Vi talar om muslimernas rättigheter, eller hur? Rättigheter, skyldigheter, att älska varandra, brödraskapet. Och författaren nämner många olika aspekter, synder och dåliga egenskaper som förstör brödraskapet mellan muslimer. Eller hur? Skapar osämja och fitna och hat mellan muslimer. Och det här är exakt en sån sak. Tänk att du lånar ut pengar med ett löfte. Du väntar på pengarna och sen ser du att personen har pengar, men han håller inte vad han har lovat. Han betalar inte tillbaka pengarna. Det självklart kommer inte att falla bra. Det kommer att ge en negativ reaktion. Nästa kapitel handlar om förbudet om att ta tillbaka en gåva som man har gett. Eller hibba. På arabiska hibba betyder gåva. Han säger här att det är ogillat att ta tillbaka en gåva som man fortfarande inte har gett. Alltså du har lovat personen att han ska få en gåva och du har inte överlämnat den. Att då ta tillbaka den är ogillat. Och förutom då det man har lovat att ge till sina barn. Och samma sak, förbudet av att köpa eller ta tillbaka någonting som man har gett i sadaqa till en person. Men att det är tillåtet att köpa den från någon annan. Så här nämns flera saker vi kommer nämna i sallat här. Den första punkten är, han nämner här att det är ogillat att ta tillbaka någonting du har lovat att ge bort. Det är ogillat, makro. Jag lovar min bror, inshallah efter dags om du får den här pennan. Okej? Sen nej, du får den inte. Det är ogillat. Men jag har gett honom pennan. Säger, varsågod, här är en gåva. Så säger jag, vill ta tillbaka den. Det är haram. Förstår ni? Skillnaden. Har jag lovat att ge den, då är det ogillat att bryta löftet. Har jag givit bort den, då är det haram att ta tillbaka den. Okej? Och vad är beviset på det? Profeten Alaihissalam sa att den som tar tillbaka sin gåva är som en hund som äter upp sina spjur. Och denna hadith finns i Bukhari muslim. Och han sa också liknelsen av den som tar tillbaka sin sadaqa är som en hund som äter upp sina spjur. Eller han spyr och sen går han tillbaka och äter upp sina spjur. Och det lades till i en hadith att vi muslimer har inte en dålig liknelse. Yani vi liknas inte vid dåliga saker. Laysa lana mathalus sawu. Så att ta tillbaka en gåva, att ge någonting och sen ta tillbaka den, är som att en hund spyr och sen äter upp sina spyor. Okej? Och det här är ett bevis på att det är haram. Varför? För att den personen liknas vid en hund. Och en muslim ska inte likna sig själv vid en hund. Det är khassul hayawanat. Man kan säga att det är typ lägsta av djur. Och det är en masabba att kalla någon för kelb. Eller hur? Att kalla någon för hund. Det är väldigt lågt. Så det är det första. Personen liknas vid en hund. Och två, att personen liknas vid en hund som kräks och sen går och äter upp sina spyor. Och utan tvekan är det här någonting. Det är föraktfullt. Någonting som man absolut inte gör. Och muslimen har ingen sån här dålig liknelse. Så därför har man givit bort någonting. Gav en gåva. Du får inte ta tillbaka. Även om personen är otacksam. Personen förtjänar inte gåvan. Personen du gav fel person, jag vet inte vad, du får inte ta tillbaka gåvan. Får inte haram att ta tillbaka gåvan. Är ni med på detta? Förutom, det nämndes i en hadith, tillägg på hadithen, förutom det en förälder ger till sina barn. Det får han ta tillbaka. Varför? För det som barnen äger tillhör föräldrarna. Det kom en pojke till profeten a.s.w. och klagade över att hans pappa hade tagit pengar från honom. Och då så säger profeten a.s.w. Enta wa maluka li abik. Du och dina pengar tillhör din far. Så föräldrarna får ta från barnen det de äger eller det de har gett dem, men inte i orättvisa. Inte så att de skadar barnen. Att till exempel barnen har pengar till hyran och pappan kommer att ta pengarna till hyran för att köpa en ny soffa till exempel. Det är ju vulm, det kommer att skada barnet. Inte på så sätt. Men han har rätt till barnens ekonomi och liksom pengar då. Så länge det inte faller in under orättvisa. Och han nämner också en hadith från Ibn Khattab, Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu. Där han säger att jag gav en häst i sadaqa fi sabilillah. Och personen som hade hästen misskötte hästen. Jag tog inte hand om den. Så jag ville köpa tillbaka den. Och jag trodde att han skulle sälja den billigt. Så jag frågade profeten a.s. och då så sa han, köp den inte. Ta aldrig tillbaka din sadaqa. Även om han skulle sälja den för en dirham. För den som tar tillbaka sin sadaqa är som den som äter upp sina spyor. Så samma sak här, om du har gett sadaqa. Vi talar först om en gåva, en present. Du får inte ta tillbaka. Samma sak sadaqa. Du ger en fattig en summa pengar. Du ger en fattig en bil eller någonting. Ett hus. Du kanske är rik, din bror är fattig. Du köper en villa till dem. Då kan du inte bara, om du var taskig, ta tillbaka den. Du får inte göra så. Om det är sadaqa så tar man inte tillbaka den. Och du får inte heller köpa tillbaka den. Som vi sa, att du kanske ger sadaqa till en fattig person, köper en bil till person. Och sen, jag vill ha den här bilen. Den var sällsynt, den var unik, jag gillade bilen. Kan vi köpa tillbaka den? Du får 30 000 för den. Det är inte tillåtet. Du får inte göra det. Okay? Förutom om den personen som fått sadaqan sålt den eller gett bort den till någon annan. Den är inte längre i hans ägo. Du får köpa den av den personen, den nya ägaren. Men inte den som fick sadaqan. Hänger ni med? Okej? Okay. Det här bevisar också en annan viktig sak, en fråga. Och det är att den som fått en gåva, eller den som fått sadaqa, äger detta objekt 100% och får göra vad han vill med objektet. Och varför nämner jag detta? För att ibland så får man den här frågan. Till exempel, jag fick den här mobilen som en present. En gåva. Får jag sälja den? Vissa får sig skuldkänslor, dåligt samvete. Det är en gåva, för jag säljer den. Får man det? Ja. För när någon säger till mig, här är en gåva, här är en mobil till dig, då är den min. Jag kan gå efter en minut och sälja den. Kanske inte framför personen som gav mig mobilen. Det kanske inte ses som speciellt trevligt. Men jag får göra det, den är min. Han kan inte säga till mig, du får inte sälja den eller få tillbaka den. Eller, den är min, 100%. Och samma sak om jag fick den i sadaqa, jag är fattig. Han gav mig en mobil eller pengar i sadaqa. Jag får göra vad jag vill med dem. De är mina. Okej? Okay? Så det är faktiskt en viktig punkt. För ibland får man en gåva. Någon ger dig en parfym till exempel. Du gillar inte parfym. Ska du behålla den? Bara för att det är trevligt. Hellre ge den till någon annan som tar nytta av den. Eller sälj den. Får sälja den. Det är inte liksom ohyfsat att sälja en gåva eller sälja någonting som man har fått i sadaqa. Det är helt okej. Okay. Och beviset är denna hadith. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet, det starka förbudet av att ta de föräldralösa barnens pengar. Och där nämner författaren Allah Azza wa Jalla uttalande inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. De som äter, förtär de föräldralösa barnens pengar med orättvisa, äter inget annat än eld i sina magar. Och de kommer, säga slauna sa'ira, de kommer att brinna i elden. Vem är föräldralös i islam? Är det någon som vet, vad är definitionen på föräldralös? Yatim, den utan far. Bara så. Vi måste lägga till någonting. Ålder, ja. Precis. Den som förlorat sin far innan han blev könsmogen. Han är i ett team för att göra lös. Okay. Och Eliatama, i islam är vi beordrade att behandla väl. För det är barn som redan har det svårt att växa upp utan föräldrar, eller utan den ena föräldern. Och de behöver rahma, de behöver omsorg, de behöver liksom kärlek. Så de ska man ta väl hand om. Och vi har i islam även att en person kan vara förmyndigare åt en föräldralös. Personen eller barnet kanske förlorade sina föräldrar i krig eller liknande, eller de dog. Och då får någon annan ta hand om det här barnet. Och det här barnet kanske hade pengar. Fast pappa kanske var rik. Så barnet, du får barnet och du får ett bankkonto med till exempel 1 miljon kronor. Du förvaltar över dessa pengar. Då har du ett ansvar att de här pengarna är barnets pengar. Och du får inte ta dessa pengar vulmen, orättvist. Du får ta vad som är behövligt. Mat, kläder. Om du har det svårt, du får ta lite grann som någon form av ersättning. Men inte orättvisa. Om du har det bra ställt, du får inte ta någonting från barnets pengar. Okej? Och gör man det, då är det vulm, då är det orättvisa. Eller att man tar pengarna och börjar investera dem för sin egen vinning. Så har vi ett kapital, vi har 1 miljon kronor. Kan tjäna pengar på det. Alltså för mig själv, min egen vinning. Det är haram också. Men om jag gör det för barnet, så för han 100%, att han ska ha någonting i framtiden. Och det är någonting som är riktigt bra investering och så vidare. Självklart inte att man lägger alla pengar och kanske förlorar dem. Utan är det någonting som är stabilt, säkert tryggt för barnet. Och det här är någonting som är tillåtet. Man har ett ansvar att förvalta dessa pengar korrekt. Och förvaltar man pengarna orättvist, så säger Allah subhanahu wa ta'ala, yakuluna fi butunihim nara, att de äter eld i sina magar. Gärna de kommer på domedagen att få eld i magen. De som äter de föräldralösa barnens pengar. Och de kommer att säga slåna sa'ira, brinna i elden. Och det här tyder på att det är från el-kabair, från de stora synderna, att orättvist ta de föräldralösa barnens pengar. Och författaren nämner också här den kända hadithen, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där Mustafa, kan du hämta svenska översättningen på Koranen, just 3. Det finns i bakom soffan. Här nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Ijtanibu sab'a al-mubiqat." Håll er borta från de 7 förödande eller förgörande synderna. قالوا يا رسول الله وما هن بك ادم يا رسول الله وتصحى الشرك بالله اترك نوتين انات الله والسحر مجي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وقد زاد ان منخا اورت واكل الربا وقد كونسوميرا رنتا واكل مال اليتيم وقد هادم فرد لاسا بانس بينر وتولي يوم الزف وقد فلي فرون سلاف فلتت وقذف المحسنات وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات وقد سمتسكستا وانكلاغا دم رينا تروان دي كبينونا ورتويست ودنا حديث اسم بخاري مسلم هنا من البروفيتان عليه الصلاة والسلام أملت بكتك صوت خو أي خو يسكن لمن رميان انفران Det första är kyrk. Och här nämnde profeten alayhi salatu wasalam, han sa i Zakaria: håll er borta i den i bo. Och vilket är starkast? Att jag säger till dig, det är haram med kyrk. Eller att jag säger till dig, håll dig borta från kyrk. Vilken är starkast? Håll dig borta. Jag är inte bara att det är haram, gå inte ens nära den. Eller gå inte i närheten av den. Så han säger i den i bo, håll er borta. Tyder på att det här är grova, grova synder. Och inte bara det, han sa as-sab' al-mubiqat. Mubiqat, yani de som förgör, förstör, förintar personen. Så de här synderna är otroligt grova. Och de här synderna är från de största av el-kabair, de stora synderna. Vi har gått igenom tidigare att synder delas upp i 2 kategorier. Och det är stora och små synder. Eller hur? Stora och små synder. Vilka är de stora synderna? Är någon som minns? Vad är definitionen av en stor synd? Precis, att det nämns ett straff i dunya eller akhira, detta liv eller nästa liv. Ett bestämt straff tyder på att det är en stor synd. Eller att det nämns att den som gör denna sak går till elden, går inte in i paradiset, får inte Allahs rahman, får Allahs förbannelse. Allah kommer inte tala till honom. Han är inte från oss. Alla de här sakerna tyder på att det är en stor synd. Och utöver det, de synder där det inte har nämnts något specifikt straff, är inte en stor synd. De är en mindre synd. Och även de större synderna, som vissa av sahaba sa, de är cirka 70 stycken. Även de varierar. Den sista är inte som den första. Är ni nummer 70 är inte som nummer 1. Nummer 1, vilken är det? Vilken är den värsta synden? Kyrk. Det finns ingen synd som kyrk. Det är den värsta synden. Det finns ingen som kan jämföras med kyrk och kuffer. Så det är den förödande synden. Tajib. Så här sa då sahaba ya Rasulullah, vilka är dessa 7 förödande synder? Och då så sa han, ash-shirku billah. Att dyrka någonting vid sidan av Allah. Det är det största brottet människan kan gå. Inna shirka la dhulmun adhim. Det finns ingen synd som är värre än shirk. Och varför är shirk den grövsta synden? Varför är det värre att göra shirk? Att gå och mörda någon, göra zina, stjäla. Varför är det värre att göra shirk? Jo, för att shirk går emot hela syftet med skapelsen. Det är den största orättvisa du kan göra. Allah skapade oss här med syftet av att vi ska dyrka honom. Och Allah Azza wa Jal är den som förtjänar att dyrkas. Inte bara att han har beordrat oss att dyrkas, utan han förtjänar att dyrkas. Han är den som besitter de vackraste namn och egenskaper. Skaparen av allt, upprätthållaren av allt. Han som har allting i sina händer. Den enda som kan gynna eller skada. Och den enda sanna guden. Så han är den enda som förtjänar vår hängivenhet och dyrkan. Och all annan dyrkan som tillägnas någon annan än Allah är falsk och fruktlös. Och den är en dyrkan till någonting som Allah har skapat. Som varken kan gynna eller skada. Som själv är en tjänare till Allah. Så det är det största fel man kan göra. Att dyrka någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Den största orättvisan. Och det största brottet en människa kan begå. Och sen så nämnde profeten alaihissalam sihr. På andra plats magi. Och vad som här menas med magi är svart konst. Yani magi där man tar hjälp av shayatin, djävulen. För det finns ingenting i islam som heter vit magi och svart magi. Snälla trollkarlar och dåliga trollkarlar. Utan sann magi är bara ont. Ren ondska. Svart magi, häxkonst. Och en person kan inte uppnå magi förutom genom att sälja sin religion och ta hjälp av djävulen. Han säljer sin din, sin religion och tar hjälp av shaytan. Om han behöver stol, han kan ta den stolen och ställa den. Kursi. Måste jag ju ta den kursi. Ta hjälp. Så magi. Och när man säger magi, trolleri, trollkara, magi. Vissa de tänker på vad? Såna här Harry Potter och trollkara med så vita hattar och som skjuter blixtrar från sin käpp och sånt. Det är inte det som menas med magi. Utan magi, det är folk som samarbetar med djävulen. De får tjänster och gentjänster. Får lite information om folk, om vad saker ligger gömda. Kan skicka jinnare på folk, skada folk och liknande. Det är det som magiker sysslar med. Och de sysslar inte med någonting gott. De främjar inte positiva saker i samhället. Utan det är bara ondska. Att splittra mellan folk, skapa hat mellan folk, förstöra folks liv. Det finns ingenting gott i magi. Så personen som begår magi måste säga upp sin religion. Måste sälja sin själ till djävulen. Dyrka Satan och säga upp islam. Måste bli kafir. Och göra kufr. Så därför är magi yani den största synden. För det är kirk och det är kufr. Det faller in under kirk. Att göra magi. Och att också be om magi. Det är många som inte vet. Alltså jag gör inte magi. Men han går till en trollkarl. Eller en spåkvinna eller liknande. Och ber om tjänster. Kan du skicka en jinn på dem? Kan du orsaka kärlek eller hat mellan dem? Och liknande. Det är också kufr. Och tar personen ut ur islam. Personen blir mortad. Eller lämnar islam. Om den gör magi. eller ber om att någon ska göra magi. Och att lära sig magi är också kufr. Om någon hittar böcker om magi och läser dem, det är också kufr. Så vi muslimer har ingenting med magi att göra. Det är bara ren ondska, en satanism. Även om trollkaren ser ut som muslim, klär sig som muslim och skriver papper med lite koranverser och sånt, det står saker som inte är koran på pappret. Och det är det här att han är en isti'ana, han söker hjälp av jinner och sånt. Så en muslim håller sig borta från magi helt och hållet. Vi kan ta frågor sen. Och det tredje stora synden som nämndes är qatlun nafs, det är mord. Att döda en oskyldig människa är den grövsta av synder efter kyrk och sihr, att oskyldigt ta en människas liv. Och sen kommer då aklu riba, att äta ränta och att äta de föräldralösa barnens pengar. Och här nämns ordet, ni har säkert hört det, aklu riba, aklu amwal al-yatama, att äta ränta. Ta med om en person inte äter räntan, är det då halal? Han tar räntan och köper en bil. Han äter inte bilen, eller hur? Blir det då halal?
Nej.
Nej. Ordet äckel, äckel används här för att det är det vanligaste. Att det man tjänar slutar upp med att man köper mat och liknande. Man konsumerar. Man förbrukar det på det sättet. Men det omfattar att tjäna pengar på ränta. Ta ränta eller ge ränta. Allt är haram. Och samma sak med de föräldralösa barnens pengar. Men ordet äckel nämns, men även om du inte skulle äta pengarna så är det även från de största av synder. Och sen kommer att fly från slagfältet, Zahf, när arméerna står mot varandra. Och eran amir säger attackera, då får du inte fly, utan då måste du ännu stå kvar. Och sen har vi att smutskasta troende kvinnor. Att du har en syster, en kvinna som är troende, har inte gjort någonting. Och man smutskastar henne. Säger att hon är zania, hon är zina, hon ligger med killar. Eller som vissa säger, hon är en hora eller liknande. Det här är qadf. Och det är mycket, mycket allvarligt att använda sådana här ord på en person. Att kalla upp en person för sådana här ord. Ja, ni ska hämta fyra vittnen. Gör du inte det så är du en fasik. Du är en fasik och du ska straffas. Allah någonstans. Det är mycket, mycket allvarligt. Man ska vara väldigt försiktig med vad man säger om andra människor. Tayyib. Naam. Och vi tänkte nu gå vidare till nästa kapitel. Som blir det sista kapitlet. Men det är också ett stort kapitel. Och det är Bab, Taglil, Tahrim och Riba. Kapitlet om hur starkt förbjudet det är att konsumera ränta. Riba på arabiska betyder ränta. På svenska ränta, ocker. Och ränta är av två kategorier. Antingen att man tar ett räntelån eller ger ett räntelån. Hänger ni med? Vissa lånar pengar, CSN-lån, lånar pengar till ett hus, lånar pengar till en bil med ränta. Haram. Och vissa lånar ut som banken och tar ränta. Båda är förbjudna. Okay. Och ränta är ju först och främst då i pengar, guld och silver. Taib. Och vad är ränta? Kortfattat, det är att man tjänar pengar på pengar. Det är att man tjänar pengar på pengar. Jag lånar ut 1000 kronor och vill ha tillbaka 1100. Då har jag tjänat pengar på pengar. Jag lånar ut 10 gram guld och vill ha tillbaka 11 gram guld. Det är ränta. Det är haram. Taib, jag tjänar pengar på att sälja en bil. Är det halal? Det är halal, precis. För det är inte pengar, det är inte guld, det är inte silver. Så man får inte tjäna pengar på pengar som är av samma valuta. Men däremot får jag sälja dollar till ett högre pris. Sälja. Taib. För att du säljer valuta med en annan valuta. Det är inte samma. Om det är samma, då får du inte sälja. Du får inte sälja $100 för $1100. Eller får inte sälja $100 för $120 till exempel. Men jag förstår inte ens varför någon skulle göra så, men det är inte tillåtet. Men ett tydligare exempel är just guld. Vad folk gör, de har smycken, eller hur? Och, eller de har trasiga guld, till exempel 5 gram. Och de byter det mot ett fint smycke som är 4 gram. För att här har du trasigt guld, kräver arbete. Här har du ett smycke som är gjort, det är färdigt, det är fint, det går att använda. Så att du tänker ett gram, det är värt arbetet. Nej, det är haram islam. 5 gram mot 5 gram. Får inte ta mer eller mindre. Guld mot guld. Måste vara samma. Okej? Okay? Så vad man gör om man vill ha det här bytet. Du går till guldaffären, säljer guldet. Få pengar och sen köper du det nya guldet. Men du får inte byta på det sättet. Det är ränta. Ja. Och samma sak det här som hände med dadlar en gång. Jag tror att Bilal som gick till marknaden. Och hade lite sämre dadlar. Och så böt han ut större mängd mot en mindre mängd bra dadlar. Och då sa profeten Alisa att det här är ränta. Inte tillåtet. Men det här är då i vissa saker. Det är guld, det är silver, det är pengar och det är dadlar. Och det är vete. Och i vissa, det är bara 5 saker som det är ränta på. Resten av saker är ingen ränta på. Som bilar, hus och kläder och liknande. Ja. Så ränta är också en av de största av synder som finns. Och författaren nämner här de sista verserna i surat al-Baqarah. Och det är bland de sista av verser som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade. Och vi tänker gå igenom dem. Inshallah ta'ala. Och i dessa verser så säger Allah subhanahu wa ta'ala alladhina ya'kuluna riba. De som livnär sig på ränta. Ska inte resa sig annat än den som reser sig som Satan slagit med vansinne. Det är för att de sa, handel är ju samma sak som ränta. Men Allah har tillåtit handeln och förbjudit ränta. Den som nås av en förmaning från sin herre och därmed upphör, då får han behålla det som har föregått. Och hans sak vilar hos Allah. Men om de som ångrar, de återgår, så är de eldens våld. Och där ska de förbli för evigt. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala mycket, mycket hårda ord. Alladina ya'kuluna riba, de som livnär sig på ränta, kommer på domedagen att återuppstå som folk som blivit besatta av djävulen. Yani som galningar. Som det har nämnts i hadithen, att de som tar ränta kommer att återuppstå som galningar på domedagen. Och då ser här ulema i tafsir, varför? För att de i det här livet sprang efter pengar som galningar. Och ville tjäna pengar på vilket sätt som helst. Som det har nämnts i hadithen. Att det kommer att komma en tid där folk inte bryr sig hur de tjänar sina pengar. Är det halal eller haram? Eller de jagar pengar och dunja som galningar. Och sådana här människor tyvärr finns det gott om. Taib. De var galna i dunja efter pengar. Då kommer de att återuppstå galna på domedagen. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala också som en person som är besatt av djävulen. Och det här är ett av bevisen på att en person kan bli besatt av shaitan. Att en person kan få en jinn och shaitan i sig. För det finns de som förnekar det och säger att det är omöjligt. Det är bara sagor. Man kan inte bli besatt och det finns ingen exorcism och det finns ingenting. Nej, det är sant. Det är haq. Och det här är ett bevis från Koranen. Yani Allah liknar den här personen som en person som är besatt av djävulen. Och Allah skulle inte likna personen vid detta om det inte vore någon sanning i det. Så folk kan bli besatta av djävulen. Kan få jinner i sig. Det är möjligt. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala varför. Jo, för att de brukade säga innamal bay'u mithlu riba. Att handel är som ränta. Det är samma sak. Och det här är mycket allvarligt. Genom att de tar någonting som är från de största synderna och säger att det är halal. Det är som att någon kommer och säger viska är som vatten. Det är samma sak. Yani då har han inte bara gjort någonting haram, halal. Och han gör också istighfar, som att det är ingenting. Det är lugnt, vadå? Allah har inte alls gjort det haram. Mycket, mycket allvarligt. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala som svar på detta وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Att Allah har gjort handel halal och ränta haram. Och det här är ett jätteviktigt bevis mot de som idag kommer och säger att det är okej med ränta. Det finns tyvärr vissa muslimer som har kommit med en ny sorts fiqh, yani regler och bestämmelser, som ska vara anpassad för västvärlden och anpassad för de som bor i Europa. Och den fiqhen handlar egentligen bara om att tillåta vad Allah har förbjudit. Med argumentet av att det är ett stort behov. Nej. Det finns inget stort behov som gör någonting haram till halal i islam. Det går inte. Det finns något som heter darura, och det är nöd. Att du Kanske låt oss säga du hamnar i öknen, du har inte ätit på flera dagar, du är på död av svält. Och så, mashallah, finns det en affär mitt ute i öknen. Och personen säger, du får låna pengar med ränta. Och du måste köpa någonting i affären för att överleva. Om du inte gör det så dör du. Då självklart, det är en annan sak. Då blir det nöd. För att rädda ditt liv får du då ta detta räntelån för att köpa den här maten så att du inte dör. Men det är verkligen att du dör om du inte gör det. Det är darura. Men det finns ingen darura i att ta studielån i Sverige. Du kan gå hem hos dina föräldrar. Du kan dela lägenhet med en kompis eller flera kompisar och betala någon tusenlapp i månaden. Du kan jobba på helgerna. Du är inte i behov av att få 10 000 i brevlådan och sen leva chill för att kunna studera i 5-6 år och sen skulle du betala tillbaka en skuld hela livet. Det är inte darura. Det är inte nöd. Som någon ahle bidda han sa till mig, jo det är visst nöd. För om muslimerna inte studerar så kommer umman att dö. Vad snackar du om? Vad är det här för fälsefa? Vad är det, jag känner folk som är ingenjörer, har gått långa utbildningar och de har kämpat. De har bott med bröder, de har jobbat på helgerna, jobbat på kvällar, jobbat extra. De har inte lånat en enda krona och klarat sin utbildning. Så att låt er inte luras av sådana här konstiga fatwa. Att det är halal och det är lugnt, du måste studera och det finns ulema som har sagt nej. Allah har sagt att det är haram. Kommer ni då att känna er trygga med att någon annan säger att det är halal? Jag frågar dig, uppriktigt. Kan du stå inför Allah och säga, men jag tog lån för att den här chefen sa att det är halal? Kan du göra det? Och du nu vet att Allah har sagt att det är haram i Koranen. وَحَرَّمَ الْرِبَى رَمْتَ إِحَرَام. Kan någon komma med ett annat argument? Kan det bli tydligare än så här? Nej. Så låt er inte luras av såna här skojare, bluffare, som spelar religiösa sheikher och kommer med såna här fatawa som går helt emot religionen. Allah musta'an. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, den som sen då blir påminn, فَمَجَاءَهُ مَوْعِدَةٌ, från hans herre, och slutar upp, فَلَهُ مَسَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Genom en person nu handlat med ränta, han hade tagit ett studielån eller någonting, lånat ut pengar med ränta, och sen hör, wow, det är haram, jag visste inte, jag trodde det var okej. Och slutar upp, han säger, خلاص, jag avbryter mitt lån, du är skyldig med pengar, betala tillbaka skulden och ingen ränta, jag avbryter allt som har med ränta att göra. Då så säger Allah att han är förlåten för det som har varit. Det pengar han har tjänat och så kallas, han får behålla dem. Men han får inte fortsätta ta ränta. Utan han ska avbryta den här transaktionen. Wa amru ila Allah, wa man aad, med den som fortsätter och framhärdar. Fa ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Men de som fortsätter efter att de blivit påminda kommer att straffas i elden och där kommer de att vara för evigt. Eller om de är troende i en väldigt lång tid så kommer de att vara i elden för att sen gå ut från elden. Så subhanallah, han nämner Allah azza wa jalla att de som tar ränta hamnar vart? I elden. Om de vet att det här haram fortsätter så kommer de då att straffas med helvetet. Och sen säger Allah, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Allah utplånar ocker, en ränta, och utökar almosorna. Allah tycker inte om de som är syndfulla eller otacksamma förnekare. Här nämner Allah azza wa jall vad ränta slutar upp med. Yani vad är en nihaj, det som tar ränta? يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى, Allah utplånar ränta. Och det här är motsatsen till vad folk tror. Folk tror att när man tar ränta så får man mer. Till exempel nu, du har ett sparkonto, 100 000 kronor. Du kan få, låt oss säga, 2 000 kronor per år. Eller hur? Ränta. Jag är inte insatt, men någonting sånt kanske, 2-3 000 kronor ränta. Så du har valet. Jag kan få 3 000 eller jag kan avstå från att få dem. Får jag dem, då ökar mina pengar. Men så är inte fallet. Du får 3 000, men det kommer att utplåna dina pengar. Det kommer att göra att du förlorar dina pengar eller att du förlorar barakan i dina pengar. De blir inte välsignade. Så tro inte att ni tjänar på ränta, utan ränta förstör människans ekonomi. Motsatsen, sen nämner Allah, och Allah låter sadaqa öka. Att du ger pengar, det ger dig mera pengar tillbaka. Och det är också motsatsen till vad folk tror. Så subhanallah, kolla här, ränta, folk tror det ökar pengarna men det minskar pengarna. Sadaqa, folk tror det minskar pengarna men det ökar pengarna. Taib. Så kom ihåg detta. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att Allah tycker inte om varje person som är otacksam, kaffar, athim och syndaktig. Yani den som tar ränta är en otacksam person. En person som inte nöjer sig med det tillåtna som Allah har givit honom. Utan springer efter det som Allah har förbjudit. Då är han otacksam, kafur. Och athim, han är också syndaktig. Och då säger han Imam Sa'di, man förstår motsatsen av versen, att Allah tycker om varje tacksam och lydig person. Men Allah tycker inte om de otacksamma och de syndaktiga personerna. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atawu zaka, lahum ajruhum inda rabbihim, wa la khawfun alayhim, wa la hum yahzanun. Att de som antar tro och gör goda gärningar och förrättar bönen och betalar allmosan ska få sin belöning hos sin Herre. Och de ska inte behöva känna rädsla och inte heller behöva sörja eller vara yani, ledsna. Allah Azza wa Jalla talar här om förbudet av ränta i dessa verser och verserna som kommer efter denna. Och i mitten av verserna så nämner Allah tro, be och att betala zakat. Varför? Vad är relationen med dessa till ränta? De nära säger att den som gör toba, ångrar sig. Eller det här är de medel man behöver för att sluta handla med ränta. För att sluta synda överhuvudtaget. Varför? För först har vi el-iman. Stark iman håller dig borta från synder. Och aqamu salat, de förrättar bönen. Och Allah har sagt inna salatan anil fasha wal munkar. Att bönen hindrar från synd och överträdelse. Och ränta är synd och överträdelse. Och atau zakat, och betalar zakat. Zakat är att du gör gott till folk. Och ränta är att du gör orättvisa och vull mot folk. Förstår ni? Så att personen här ändrar sig. De här sakerna, faktorerna, kommer hjälpa personen att sluta handla med ränta. Och sen säger Allah innal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Troende. Lämna, frukta Allah och avstå från allt utestående ocker eller ränta om ni verkligen är troende. Så här säger Allah ya ayyuhal ladina amanu. Alla tilltalar de som har riktig tro. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى. Lämna det som finns kvar av ocker. Om ni har lånat ut pengar med ett räntelån. Ni vill ha ränta tillbaka. Alla säger här, sluta upp. Om ni är riktiga troende. Yani, gör ni inte det, då är ni inte riktiga troende. Då har ni en stor brist i er iman. Ni måste sluta upp. Och sen säger Allah فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا. Om ni inte gör det, om ni fortsätter att kräva ränta av folk, فَأْذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ. Då kan ni förbereda er på ett krig med Allah och hans sändebud. وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ. Men ångrar ni er så kommer ni att ha rätt till ert ursprungliga kapital utan att ni gör orätt eller att orätt görs mot er. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de som framhärdar i ränta kan förbereda sig på ett krig med Allah och hans profet. Och det finns ingen synd i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att den som gör synden är i krig med Allah. Det finns ingen annan synd än den här synden. Att personen som handlar med ränta är en person som förklarar krig mot Allah och hans profet. Och därför subhanallah, vissa av sahaba de sa att det kommer att sägas till den som tar ränta på domedagen, ta upp dina vapen och försök att kriga. Mot Allah på domedagen. Borde det här inte skrämma människan att sluta upp med de här dumheterna? Ha inte med ränta att göra. Det är så otroligt allvarligt att det är krig, krigsföring mot Allah Azza wa Jalla och hans profet. Och sen så då nämner Allah subhanahu wa ta'ala att om man slutar upp så får man behålla kapitalet. Nu gör man tåban, kallas, du får behålla det som har varit. Alla förlåter det. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala la tadlimuna wa la tudlamun. Att varken de eller ni kommer att förtryckas. Och här nämner Allah al-hikma. Varför är ränta haram i islam? Det kanske kommer frågan. Allah azza wa jalla har inte förbjudit någonting förutom att det finns en vishet bakom det. Vad är då visheten med att ränta är förbjudet i islam? Jo, det är att det är vulm, det är orättvisa. Det är orsaken. Och det här vidriga systemet av ränta uppfanns för att tjäna pengar på att inte göra någonting alls. Låna ut pengar och förtrycka folk. Göra dem fattiga, fattigare. Och pengar ska också islam cirkulera, de ska gå runt, de ska användas, de ska nyttjas. Men med det här systemet så sitter man bara och sparar på sig pengar. De går inte runt och du tjänar pengar på att inte göra någonting alls. Utan du tjänar pengar på att förtrycka folk. Och det finns exempel om det här, om hur Europa koloniserade Afrika, förstörde länderna helt och hållet, tog allt de hade. Och inte bara det, när de sen skulle vara snälla och lämna dem, så gav de dem lån, fullt med ränta. Och de här stackars länderna har suttit fram tills idag, 30-40 år, och betalat av. Och vissa har bara betalat av räntan, inte ens själva skulden. Så har Europa verkligen gjort Afrika en tjänst? Kan vi gå och säga med varför är de fattiga, när vi själva har gett dem dessa lån som de inte ens kan betala av, utan betalar bara av räntan? Utan avskriv lånen, eller ge dem en qardan hasan, ett gott lån, vilket är att du lånar ut pengar utan ränta. Här är 100 miljoner, betala tillbaka 100 miljoner. Det är en qardan hasan, ett gott lån som du belönas med. Så subhanallah, det är dhulm, det är orättvisa. Och det här vet ni alla, subhanallah. Det finns ju folk ni säkert känner som fick någon problem, betalade inte någon hyra och sen hamnade inkasso, eller hur? Och vad hände med inkasso efter flera år? 10 000 blev 200 000. Är inte det här dhulm? Det är orättvisa, Allah. Det är inte tillåtet i islam att förtrycka folk på det här sättet. Varför ska du betala 200 000 kronor för att du var skyldig 10 000 kronor? Nej. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنْ كَانَدُوا عُسْرَةٍ فَنَدِرَةٍ إِلَى مَيْسَةٍ. Att om lånetagaren har det svårt så ska anstånd ges till personen fram tills att lättare tider kommer. Men att efterskänka skulden som allmosa är bättre för er om ni bara visste. Men vad händer om du lånat ut pengar och personen som du lånat ut pengar, ett halallån, inte kan betala tillbaka? Då säger Allah att du ska ge personen anstånd, dispens. Du ska, det är obligatoriskt att skjuta upp på skulden, att han får betala senare. Obligatoriskt. Men vad som är bättre är att du skriver av skulden. Att du säger du är fattig, du har det svårt, du behöver inte ens betala. Det är sadaqa fi sabilillah. Antingen hela skulden eller en del av skulden. Okej? Okay? Så du har tre val. När du lånat ut pengar och personen inte kan betala tillbaka. Ett, och det är adl, att du skjuter upp skulden tills han kan betala. Två, att du avskriver en del av skulden. Säg betala bara halva, när du kan eller om ett år. Och betala ingenting alls. Det är sadaqa fi sabilillah. Och det är den bästa. Det är den bästa. Och därför så nämns det i en hadith, att det manar hadith, att det fanns en man från Bani Israel som hade två söner. Han var en handelsman och han brukade låna ut pengar. Och hans söner gick för att samla in pengarna från folk. Och så sa han till sina söner om wasiya, ett råd. Att om ni kommer till någon som har det svårt, så avskriv skulden. Förlåt synden, kanske Allah kommer att förlåta mig. Och Allah förlät honom på domedagen. Jämför alla hans synder. För den här goda gärningen. Att han brukade förlåta folk för deras skulder. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i den sista versen här. وَاتَّقُوا يَوْمًا. Och frukta den dagen då ni ska återföras till Allah. Och sedan ska varje människa fullt ersättas för vad hon har tjänat ihop. Och då ska de inte tillfogas orätt. En efter allt detta. Ränta. Vi har skrämt er. Vi har påmint er. Lämna det här. Kom ihåg att det finns en domedag där ni ska återföras till Allah och Allah kommer att fråga er om varenda krona du har tjänat och hur du har spenderat den. Så man blir också påmind här om domedagen. Det är den dagen då vi ska återföras till Allah subhanahu wa ta'ala. Och författaren nämner en hadith i detta kapitel som handlar om ränta. Han säger att det finns massa med kända hadither, men han nämner hadith Ibn Mas'ud. Där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Rasulullah förbannar den som livnär sig på ränta och den som äter ränta. Och i vissa hadither och de som vittnar om det. Men alla dessa är förbannade. Så kolla här. De som tar ränta, ger ränta och de som vittnar om ränta. Så skriver på ett lån till sina föräldrar eller till en kompis som borgenär eller liknande, som vittnen, är också förbannade. Trots att de inte tar en enda krona i ränta, så får de förbannelsen, vilket tyder på vilken otroligt grov synd det är att ha ränta. Subhanallah. Och här nämns också subhanallah i en sahih hadith i Tabarani, att innan domedagen så kommer ränta zina och alkohol att bli vanligt innan domedagen, från domedagens tecken. Och när de här sakerna blir vanliga så är det ett tecken på att domedagen är nära. Att ränta blir vanlig, alkohol och otukt, zina. Förhållanden och sex utanför äktenskapet. När de här blir vanliga så är domedagen nära. Så han nämnde här ränta. Och idag, subhanallah, vi vet ju, vi som bor här, att det är svårt att ingå ett avtal eller business där det inte finns ränta. Eller hur? Det är så att det är svårt att hitta en bank som inte, det finns inte ens en bank som inte handlar med ränta. Men allt har med ränta att göra. Business, anställa folk, företag, försäkringar, köpa någonting, avbetalning. Bara massa problem och huvudvärk. Den som vill undvika ränta, han får verkligen kämpa. Vill han köpa aktier, alla är inne, eller villkoren för att köpa aktier är att företaget inte handlar med ränta. Vilket företag ska investera i som inte handlar med ränta? Kanske, vet du, OPEC, vet du, olje. Ja, finns inte. Så att man får verkligen försöka och kriga och försöka hålla sig borta från det här smutset som smutsar ner ens pengar. Och profeten alaihissalam sa också en konsekvens av att handla med ränta. Han sa att om zina och riba blir vanligt bland ett folk, för att hallu bi anfusihim adab Allah, så har de gjort sig förtjänta av Allahs straff. Om det blir accepterat och vanligt hos ett folk i en stad eller land med ränta och zina, så har de gjort sig förtjänta av Allahs straff. Vi säger bara Allahumma sallim sallim, må Allah skydda oss. Må Allah skydda oss från hans straff och hans vrede. Allahumma sallim. Och vi avrundar därför idag och kan ta lite frågor. Jazakumullah khairan. Det är bara lite kvar till början. Jätteviktiga frågor här. Vad gör man då om man har tagit ett räntelån för att köpa bil och sedan betala tillbaka lånet inklusive räntan? Blir då bilen halal? Det som vi sa, att allt som har varit och du inte visste bättre, är du förlåten för. Tog det sånt här lån ovetande om hur allvarligt det är med ränta, du är förlåten. Tog det sånt här lån med en baserat på en felaktig fatwa att det är okej, då är synden på den här muftin som gav den här konstiga fatwan. Du är förlåten. Men gör det inte igen. Okej? Gör inte om det. Bilen är halal, huset är halal, det du har köpt och gen emot bättre vetande är inshallah ta'ala tillåtet. Och samma sak här. Om man då köpt ett hus till exempel med ett räntelån, betalat av och sen vill sälja huset, får man då tjäna pengar på huset? Ja, alltså huset är ditt. Du köpte det på ett sätt som inte var tillåtet, men du visste inte bättre. Du kanske inte var praktiserande, du kanske inte var muslim. Du kanske trodde att det var halal, men khalas, nu vet du. Och du gör inte det. Huset är ditt och du får sälja det. Som vi nämnde i den här versen, att Allah förlåter vad som har varit innan. En annan fråga. Är psykopater ursäktade hos Allah? Anses de bland de sjuka eller kommer de att dömas som alla andra? Det finns en autentisk hadith i sunnan Abi Dawud där profeten alaihissalam säger att pennan är lyft från tre sorters människor. Alltså änglarna skriver inte och de står inte till svars för sina gärningar. Och det är barn tills han blir könsmogen, och det är personer som sover tills han vaknar, och det är personen som är majnun, yani förlorat sitt förstånd. Den personen är också ursäktad. Så jag vet inte, jag är ingen psykolog, och jag förmodar att psykopati, eller vad det kan kallas för, är av olika nivåer. Alltså vissa är grövre och vissa är mindre. Och om det skulle klassas som en form av galenskap där personen inte kan styra över sina gärningar och sina beslut och inte vet vad personen gör, kanske personen är ursäktad, Allah har, det kan inte jag svara på. Men om det bara är någon sån här personlighetsstörning och personen är medveten om vad hon gör eller han gör, så kommer man att stå till svars för sina gärningar. Så att det är lite det vi går tillbaka till. Är man i sina sinnesfulla bruk eller inte? Det är det som är själva frågan. Är man i sina sinnesfulla bruk, så står man till svars för det man gör. Är man inte det, så skriver inte änglarna det man gör.
Vad är domen för att en broder köper ett hus och man säger till honom att det är haram att köpa med ränta? Och han säger, men jag har fått fötter på muslim. Och han fortsätter.
Precis. Alltså om du säger till en person, det här är haram, du får inte köpa hus med ränta, och han säger, men jag följer den här fetvan. Du har gjort ditt, lägg fram bevisen. Och personen fortsätter, gärna som vi sa. Antingen vet han att det är fel, men han vill bara följa sina lustar. Då får han synd. Eller han verkligen tror att det är okej. Då är synden på de här som gav fetvan, förstår du? Men man i alla fall försöker att klargöra sanningen för de här människorna. Shalat. Längst bak. Jag kan kolla upp dem. Du kan komma fram hit. Du kan få dem att köra. Jalla, vi avrundar för bönen. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Barakallahu fikum.